Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bara en lite sovmorgon och sen en ordinär storhandling. Matförrådet behöver fyllas på.
Låter tryggt. Hur är ditt matförråd, Joel?
Ja, det är väldigt bra måste jag säga.
Oj, väldigt bra att berätta. Ja, jag ställer ja, de höga matpriserna har bitit på en välavlönad man från Borås.
Från Borås. vi har faktiskt börjat månadshandla nu.
Ja.
Så min sambo handlar för 5 000 i början av månaden. Så att, det räcker fortfarande.
Hej, välkomna till Laul med vänner, GP:s fotbollspodd som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag med mig två fotbollsvänner, Filip Trollér, Joel Besseling. Vi sitter i stora studion, nya namnet har satt sig och mössan är på, Filip.
Alltid på, inga konstigheter.
Joel, du fick vaska Elfsborgs U21-match. Det tog hårt på dig för att du skulle kunna vara med här idag.
Ja, det var dålig planering från Elfsborgs sida.
Men jag skyller allt på Elfsborg.
Ja, och att jag ser det som en stor ära att vara här.
Härligt. Vi har ett våldsamt späckat körschema idag, nämligen. Vi ska kasta oss över det alldeles strax, men jag vill börja med att tipsa om vår livepodd 27 mars. Ett samtal om svensk damfotboll, Superettan och Allsvenskan. Medverkare i panelen gör bland annat, hade vi tänkt, IFK Göteborgs tränare Micke Stare. Han är ju inte kvar längre, det blir väl Alexander Tengryd istället. BK Häckens Per-Mattias Högmo, om han är kvar i landet. Örgrytes Jeffrey Åbyn kommer förhoppningsvis, en hel del andra filer och karaktärer från Göteborgs och Borås fotbollen. Många, många fler. Vill du komma, skicka din intresseanmälan till GP eller gå in på gp.se/laulmedvänner eller klicka på länken här i poddbeskrivningen. Vem kommer från Borås egentligen, Joel? Vet du det?
Nej, vi får se. Jag får återkomma till det. Jag vågar inte lova någonting än.
27 mars i alla fall snackar vi där. Anmäl er, det kommer att bli grymt. Dagens podd, vi ska snacka Svenska Cupen, flyttade hemmapremiärer, bokslut och årsmöten, Elfsborgs kontinuitet och Blåvitts tränarjakt. Men vi måste ju börja med det som höll på att bli hela havet stormar igen här i förmiddags. Vi hade knappt hämtat oss efter karusellen när Håkan Mild sparkade Micke Stare. Nu var eller är, eller hur fan nu är, guldtränaren Per-Mattias Högmo tydligen i Danmark skulle skriva på för FC Midtjylland. De uppgifterna kom på förmiddagen. Joel, vad hände egentligen?
Nej, vi kom ju som en chockvåg där nästan att fan Högmo i Danmark och Häcken tränar liksom. Men sen blev det ju ett snabbt samtal där från din sida som löste den situationen.
Ja, jag fick ju ringa klubbchefen Marcus Jordin som svarade med det numera klassiska citatet. Högmo inte i Danmark, han är här. Jag står och tittar på honom just nu. Noterar du citatet, Filip?
Jag har noterat citatet. Det lät ju för alla Häcken-supportrar måste det ju ändå varit betryggande.
Sen uttalade sig Högmo lite luddigt. Han säger att han lovar att han har fokus fokus på Häcken. Vad läser du in i det citatet? Känner du dig helt trygg med att Per-Mathias Högmo stannar på Hisingen?
Nej, det gör jag inte då. Dels baserat på att han svarar så, jag har fokus. Alltså det brukar väl ofta vara standardcitatet när man är lite på väg bort och sådär, höll jag på att säga. Men spelare som omgärdas av rykten och så vidare, så är det alltid, ja men jag har fokus på här och nu och så får vi se vad som händer. Det är ju klassiken. Innan de här uppgifterna kom ut så har ju inte jag betvivlat att Per-Mathias Högmo skulle vara Häckens tränare 2023. Jag tänkte att han skulle vara dundersugen på Champions League-äventyr och så vidare och att försvara guldet. Så jag blev förvånad, även om jag inte är förvånad över att det finns ett jättestort intresse för honom. Men här och nu, jag känner mig inte säker på att Högmo är kvar i Häcken.
Jag ska kasta ut en spetsig men något skakig teori vad jag tror det handlar om, så får vi se vad ni säger om den. Jag tror att Högmo är lite irriterad på att det inte händer någonting kring BK Häckens forwardsjakt. De har ju sagt att de ska ersätta Alexander Jeremejeff. Det hände ingenting. Bled Törgott blev skadad. Det har fortfarande inte hänt någonting. Han står egentligen med Benny Traoré. Nu spinner han lite på att det finns ett rykte här kring Mittjylland. Han vill liksom inte tona ner det helt, för han vet att det sätter lite press på Häcken att ge honom ett riktigt bra lag som ökar hans chanser att gå till Champions League eller i alla fall till gruppspel i Europa här efter sommaren. När Martin Eriksson, sportchefen, har levererat en bra anfallsförstärkning, då tror jag Högmo kommer säga jag stannar i Häcken till 100%. Vad tror ni om teorin?
Jag tror inte att
Högmo är så kalkylerande.
Nej, jag tror Högmo är irriterad på, ja,
att det inte händer något.
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Men jag funderar också lite på det han sa. Ni pratade ju om den här liksom moderna fotbollsvärlden när ni poddade ihop i Marbella och sådär. Och han någonstans så köper han ju att världen ser ut som den gör, men det finns många positiva krafter och sådär. Däremot så tror jag inte att han är typen som är beredd att spela det spelet. Jag tror att han känner för mycket för både Häcken, för Martin Eriksson, för Marcus Jordin och alla andra som finns där. Att spela det liksom lite fulspelet kring att få in en ny forward liksom. Däremot så, för att tillägga det Filip sa innan, att jag trodde inte heller på det i början att han skulle bort. Men efter dagens liksom
fokuscitat
och inga kommentarer om Midtjylland och så vidare, så tror jag nog att det är 50-50 om han blir kvar. Jag tror det är väldigt hög chans att han försvinner.
Men att han försvinner även innan allsvenskan börjar. Nej. Att hitta att det handlar om längre fram i så fall. Jag tänker på jag menar, danska ligan håller ju på. Midtjylland har precis sparkat sin tränare väl. De har break i sommar här. Att det snarare är då det är aktuellt. Liksom.
Kan mycket väl bli sommar. Lite som Alm försvann till Odense där för ett par år sedan. Att det blir, nu är det ett helt annat läge då, för han riskerade ju sparken. Liksom. Men jag tror att det kan bli sommaren i så fall.
Om det nu blir så att Högmo försvinner nu då innan allsvenskan, då är ju Micke Stare ledig. Då är ju tränarkarusellen fullbordad om han återvänder till Häcken, Filip. Vad tror du också är för det?
Det hade varit helt sjukt om det hände. Alltså. Just med tanke på också hur Stare lämnade Häcken när det begav sig. Det var väl då han drog till Quakes San Jose där under lite uppmärksammade former, och Sonny Karlsson var väl inte jätteglad på honom och så vidare. Jag tror inte Micke Stare är Häckens nästa tränare efter Per-Mathias Högmo, oavsett när det sker. Så nej, det tror jag inte. Däremot så tror jag ändå att Per-Mathias, jag håller med Joel om att jag tror inte Högmo är beredd att spela det höga spelet med och liksom börja sätta press på Eriksson och Jordin på det sättet. Däremot så är ju Per-Mathias Högmo en kalkylerande man. Det har vi varit inne på tidigare, att han känns ju väldigt smart i sina drag hela tiden med saker han vill få ut och sådär. Men nej, jag tror inte heller att han är beredd att gå så långt liksom. Men
alltså, jag menar ju inte att han har satt hela stenen i rullning. Jag menar mer liksom att han på sätt och vis kanske liksom har hjälpt det här ryktet lite på traven. Det är liksom inte negativt för honom och hans situation och den här diskussionen, ifall det kommer ut att han är Midtjyllands kandidat, en het kandidat där, vilket ju är rimligt eftersom han är framgångsrik. Och sen just att han då svarar som han gör med fokus, då lämnar han liksom en liten glipa som han inte hade behövt lämna liksom. Så att jag tänker väl mer att han utnyttjar situationen snarare än att kanske liksom har satt hela bollen i rullning.
Hade det varit så att han satt på ett kontrakt som inte var förlängt, då hade man ju också kanske varit mer benägen att tro på att det fanns den typen av taktik. Nu har han ju förlängt sitt kontrakt, så där finns ju ingenting att liksom sukta efter. Men ja, det är väl en intressant teori i alla fall, men jag tror inte riktigt på den.
Men han vill ju ha in en forward, och det måste de ju någonstans ha in, och det har de ju inte löst, klubben. Dagarna går ju.
Ja, herregud, det är ju snart bara... Ja, vad är det? 2 veckor drygt kvar till premiärerna. Så jag förstår ju att han i sin tränarroll är stressad över det. Mm. Även om de har jättemycket offensiv kvalitet fortsatt. Trots Blair Turgotts skada och att Jeremejeff inte är där, så är det ju absolut så att det är ju där hålet finns om man tittar på deras trupp.
Ja, han ville väl ha nya redan innan Turgott skadade sig.
Ja, så. Precis. Han ville ha en Jeremejeff-ersättare liksom. Mm. Och nu har det försvunnit ytterligare än så... Det leder oss in på Häckens nästa match, kan man väl ändå säga. Alltså deras kvartsfinal mot Djurgården i Svenska Cupen till helgen här hemma på Bravida. Och det är också vårt första ämne här i vårt mer ordinarie körschema då. För vi börjar ju med det hela fotbollssverige egentligen fokuserar på just nu. Eller i alla fall de som är intresserad av den här delen av fotbollen. Ett jäkligt häftigt exemplar av Svenska Cupen. Vilka matcher det har varit, vilka kvartsfinaler det egentligen har varit här nu. Djurgården, Malmö, otroliga dramatiken på straffar. Vi hade Stockholmsderbyt, AIK, Hammarby fullsatt. På Tele2, Häcken Norrköping, Häcken utklassar ju Norrköping på Bravida där, och så var det ju dramatik mellan Kalmar och Mjällby också. Vad fastnade du för, Filip?
Jag fastnade väl allra mest för två saker. Dels då att Häcken städar av Norrköping egentligen i slutändan fullständigt liksom. Och så tänker man på vad Norrköping gjorde med IFK Göteborg då
veckan innan,
och så kan man inte låta bli att tänka tanken, hur hade det gått om det hade varit Blåvitt som hade stått där? Hade kunnat bli massaker. Men annars så var det jag fastnade på mest faktiskt Djurgården MFF, en riktigt, riktigt bra fotbollsmatch tyckte jag. Så här tidigt på säsongen, en första halvlek där Malmö egentligen körde över Djurgården, och sen en andra halvlek där Djurgården körde över Malmö, och sen var det mycket, mycket dramatik, sena mål, och det vände många gånger, Christiansen brände straff och sådär, men det var högklassig underhållning verkligen, och jäkligt roligt att se att kuppen lever, inte bara då att det finns ett stort intresse för de här slutspelsmatcherna, utan också att det är kvalitativa fotbollsmatcher så här tidigt.
Jag håller med om det, att det var väldigt hög kvalitet i den fotbollsmatchen. Det såg man tydligt sen när Stockholmsderbyt kom dagen efter då, att den här Djurgården-matchen höll högre kvalitet, för att nu under våren här, då är det ju inte negativt att vara ute i Europa, för att då är ju inte, man är inte sliten, då har man ju bara i Djurgårdens fall då positiva fördelar av att komma upp i matchtempo tidigt, och att Malmö då ändå står emot ett Djurgården som varit ute i Europa säger ju någonstans om att man ska nog inte luras av att Malmö till slut förlorar den här matchen på straffar. Där finns en otrolig kvalitet i det laget när de ändå står upp så bra mot Djurgården den här delen av säsongen, ett Djurgården då som har ju byggt hela verksamheten för det här Europaspelet, Joel.
Ja, är Rydström pressad nu eller?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte utifrån de uttalanden som ordföranden har gjort det. Men det leder oss in på den en intressant aspekt av det hela. För att Malmö är utslagna innebär ju att de får inte ens kvala till Europa för första gången sedan 2016 är det väl. Och de har ju byggt en ekonomi så att det kommer ticka på med ett alldeles oerhört minusresultat nästa år ekonomiskt om de inte gör stora spelarförsäljningar under sommaren här. Samtidigt får de ju en enorm kraft att lägga på att sopa hem allsvenskan i höst.
Ja, precis. Jag tror de blir totalt livsfarliga. Men det är väl Hugo Larsson då som skulle kunna bli den typen av försäljning som skulle kunna göra att de i alla fall får ett nollresultat, eller på att säga. Men lite bättre än så. Men jag fastnade ju mest för Stockholmsderbyt faktiskt den här cuphelgen. Jag tyckte att det var väldigt kul att se den typen av intensitet så här tid på säsongen.
Det var liksom, När det väl började,
ja precis. Ja, det var rätt tröttsamt där med den fördröjningen med röken och sådär. Men jag tyckte att den liksom kamp, alltså Al-Hakim, domaren då, Mohamed Al-Hakim som dömde, han tillät ju liksom extrema dueller. Det var ju faktiskt, ska jag också säga, ett par röda kort som borde ha delats ut i den matchen. Men jag tyckte att det var en häftig fotbollsmatch här tidigt på säsongen och ger någon slags, båda de här två matcherna tycker jag ger väldigt mycket skjuts in i den här säsongen. 2023.
Mm. Ja, det var otroliga fighter där mellan Hammar och Jimmy Durmas.
Ja, och Gudetti rev jag tröjan av någon stackare där liksom.
Ja, det var...
Och Maxvingen där Durmas gjorde, det har ju varit rött i vilken annan som helst precis. Egentligen.
Så, och även då Hammar där när han firar efteråt. Jag vet inte om ni såg, var det han som slet av sig tröjan? Ja. Alltså, man gillar ju det där. Alltså. Och att vi återigen då får se det så här tidigt innan en ordinarie seriespel tänkte igång.
Det kom lite, alltså det här draget, det är nästan en sköljde över, man överraskades lite av kraften i liksom den här kuppen och den exploderar här i de här kvartsfinalerna.
Ja, jag fick inte riktigt den bilden i gruppspelet. Jag tyckte det var lite halv...
Sömnigt så liksom, ja, inte precis. Riktigt undantaget Stockholmslag.
Exakt,
då man...
precis. Här i Göteborg var det visst klart att
Gais Blåvitt,
ja, den var ju fantastisk på sitt sätt. Men jag tyckte också det att det visar ju prov på att intresset har ju snarare ökat den här vintern.
Ja, där uppe i alla fall, eller runt de här lagen. Ja. Då, liksom. Vi har varit inne på det, Filip, att det är lite svårt att veta där vad Göteborg egentligen står. Liksom. Att, där är det tydligt hårdare tryck. Hammarby, vi diskuterar på redaktionen här, är otroliga trycket på säsongsbiljetter där. Liksom. De säljer liksom slut 16 000 i februari.
Ja, det är sanslöst faktiskt. Alltså. Men otroligt roligt, för i det långa loppet så tror jag det gynnar hela fotbollssverige att huvudstaden står så stark och liksom att det blir en extra push därifrån, då kommer det smitta av sig förr eller senare.
Nu har vi inte sagt mycket om Mjällby eller Kalmar här, men rätta mig om jag har fel, någon av dem kommer att få en Europaplats, antingen Mjällby om de vinner kuppen som de är kvar då. Om de inte vinner kuppen, då hamnar ju platsen till Kalmar alldeles oavsett vilket av de andra tre lagen som vinner, om jag har räknat rätt här. Det är ju en ganska udda situation.
Blir Kalmar fyra då eller i tabellen?
Ja, de är ju efter. Ja, de
blev ju fyra i Allsvenskan.
Ja, de blev fyra. Ja, så de är ju efter de här då tre, för nu är det de liksom topp tre som är kvar liksom. Ja. De har ju ändrat det där, så att nu är det ju, går ju det då till den högst placerade i tabellen liksom. Ja. Så att Mjällby eller Kalmar drar Europaplatsen ur cupen och Malmö gör det inte liksom. Det är ju fascinerande utveckling.
Ja, det är mäktigt om det kommer liksom europeisk cupfotboll på Strandvallen där.
Till och med Kalmar kan ju få spela i Malmö. De har ju inte fått ordning på sina elljus där på Guldfågeln Arena, det är ju rätt pinsamt faktiskt.
Ja, så. Men det är också kul om vi är mycket fokus på storklubbar sådär, och roligt också att några sådana uppstickare finns med i leken fortsatt. Jag tittade lite på den matchen också faktiskt, men jag tyckte det var ganska, jag har lite svårt att gå igång på när det blir, de spelar ju där på Gastens liksom, det är låg kam, alltså det känns mer som att man sitter och tittar på sitt gamla Division 6-lag liksom. men det är svårt också att få den där, det känns så jävla
ja, men det är ingen idyllisk arena heller. Hade det varit en idyll så hade det varit en annan sak liksom, men nu är det en konstgräsmatta på något fält någonstans.
Ja, exakt.
Liksom.
Och så kameravinkel som är in i gröten verkligen liksom sådär. Så.
Finns inga idyller i Kalmar?
Ja, fan. Det är en fin stad att vattna på sommaren.
Ja, men det är på Öland i så fall, på andra sidan bron, tänker jag.
Ja, men Kalmar kan vara jävla
trevligt. Jaha, jag rycker ut i försvar för Kalmar.
Ja, jag är från Växjö så den får du inte med mig på.
Ja, du ser, det är bra. Ja, det är med mig. Nej, men vi ska flytta mot den stora begivenheten här i stan då. Du var inne på Häckens överlägsenhet mot IFK Norrköping där. Håller precis med dig. De bryter ner dem i första halvlek och kör över dem i andra egentligen och det blir 3-0 till slut. Jag vet inte om ni tänkte på Momo Sonkos 3-0-mål där. Det är ju ett otroligt fotbollsmål. Alltså, Johan Hammar, mittbacken, nickpassar undan bollen i eget straffområde. Jag klockade den. Sekunden han nickade den. Så blir en nickpassning och sen så anfaller Traoré och Sonko då. Det tar 10 sekunder innan bollen ligger i mål på andra sidan liksom. Jag menar Filip, du springer ju inte där över på 20 sekunder liksom. Även om du skulle maxa och de får bollen i mål på 10.
Ja, du har inga höga tankar om mina...
om ditt löpsteg.
Jag var en snabb jävel när det begav sig. Men nu hade jag nog inte matchat det. Nej, det håller jag med. Ett fantastiskt fotbollsmål, absolut. Och också tycker jag delikat avslut av Sonko. En liten lätt chip liksom över målvakten. Perfekt. Så otroligt behärskad ut. Han är ju faktiskt ett litet utropstecken, måste vi ju säga hittills.
Den här våren,
ja. Absolut. Så man blir jäkligt sugen på att se vad han... Han kan nog... Ja, verkligen. Röja runt i Allsvenskan också, tror jag.
Han är inte blyg för att prata om sig heller, för att efter första succén där mot, var det väl J-Södra, så skojar ju klubbchefen Marcus Jordin om att han var deras nästa 50 miljoners försäljning. Det höll han ju med om, och då blev det ju det liksom. Nu kan han säljas för 50. Sen nu efter det här då, så sa vi ju, du är det dubbla nu. Det höll han också med om, så att nu är han 100 miljoners mannen.
Tänk om han säljs för 100 miljoner och Högmo ändå inte får sitt nya.
Då
blir det liv på Hisingen, kan man säga.
Du tänker på stackars Högmo hela tiden.
Ja, precis.
Fint av det. Nej, men det är väl jäkligt gött med många av de här killarna, de känns ju så väldigt slipade och att man ska vara lite försiktig och sådär, men även om jag gillar det självförtroendet han har där också, att man vågar ta för sig på det sättet även vid sidan av planen då.
Innan vi lämnar cupen, vad tror ni om Häcken mot Djurgården på Bravida på söndag? Vi såg Djurgården då, som vi var inne på, imponerade spelmässigt. Vi har sett Häcken imponera spelmässigt också. Häcken har ju stegrat sin säsong väldigt fint, men Djurgården är ju trots allt ute i Europa. Nu ska de spela Europa igen här i den här veckan när vi spelar in det här. Det vet vi inte hur det har gått och hur det kommer gå ännu, men vad tror ni om styrkeförhållandena när de här lagen drabbar samman på Bravida?
Men alltså, allt det du säger om Djurgården och sådär, de imponerar ju väldigt mycket, de är ute i Europa och allt det här, men alltså, helt ärligt, just nu ser inte jag något svenskt lag rubba Häcken i det, liksom, de styrkeförhållanden vi är i nu. Jag säger inte att de kommer vinna allsvenskan, för man har sett så många gånger bra cupresultat, cupprestationer, försäsongsprestationer, inte leder så jättemycket, men jag tror Häcken vinner på söndag. Eller lördag förresten. Nu blandar ihop.
Söndag.
Ja, söndag. Jag tror de vinner för att de är så pass liksom väloljade och fortsätter ju på det spåret som de hade förra året. Just det här Simon Gustafsson, jag vet inte hur man ska prata nog om honom, men att han nu också har höjt sig två snäpp till. Liksom. Så jag säger fördel Häcken.
Filip?
Jag håller med. Fullt ut faktiskt. Djurgården kommer ju, även om vi kanske då ser det främst som ett plus det här Europaspelet, men de har ju en riktig urladdning att vänta här då på torsdag kväll mot Lech Poznan, där de ska försöka komma tillbaka och hämta upp det här underläget. De kommer maxa det i slutsåld på Tele2. Jag kan ändå se att de kommer vara lite slitna efter att ha haft den drabbningen, 120 minuter straffa mot Malmö i söndags, och så den matchen mot Poznan, och så ska de möta Häcken som är, som Joel säger, otroligt väloljade och där allting bara flyter fram. Jag tror faktiskt att Häcken kan, om Djurgården inte riktigt kommer ut med energi, så tror jag till och med Häcken kan vinna ganska komfortabelt.
Då spelar det ingen roll vad jag säger då, eftersom vi har två röster på Häcken då, så även om jag skulle trott att Djurgården tar det här, så hade det inte spelat någon roll, så att jag behöver faktiskt uttala med dig. Det leder oss in på vårt nästa ämne som ju handlar om Bravida Arena egentligen, för det tar mig fan vårens fotbollsarena här i stan. Efter alla cupmatcher, dubbla cupgrupper som avverkats där, nu ska ju ÖIS och GAIS spela sina superettan hemmapremiärer där, om jag har förstått saken rätt, Filip. Och det här gör ju då att blodet återigen svallar hos de här klubbarna.
Ja, det är helt korrekt. Vad var det? Femte året i följd som ÖIS inte kan spela sin hemmapremiär på sin ordinarie hemmaarena. För GAIS del har jag inte det i huvudet exakt hur det har varit, men det är många gånger samma sak upprepa sig, och jag kan inte annat än förstå de här klubbarna fullt ut. Alltså, de blir ju behandlade som kattskit liksom. Och varje år blir svaret att ja, men vi ska från Gotevent då, att vi ska sitta och hitta en långsiktig lösning, en hållbar lösning. Men ni kan ju inte säga det varenda år, och så går det ett år så är vi på samma plats igen. Det får ju finnas liksom lite konkreta saker att ta på. Så jag förstår dem. Det är många som blir drabbade, framförallt när det definitiva beskedet, även om jag förstår att man kanske jobbar med mattan och så vidare, inte kan lämna det definitiva beskedet förrän nu. Men det blir ju för supportrar som planerar tifon, för klubbarna som ska organisera det här premiären, kanske allra helst för superettanklubbar av ÖIS och GAIS dignitet, så är det utöver derbyt, är det den stora publik matchen för säsongen, möjligtvis någon gratis match och sådär. Och det blir ett jäkla roddande, och det är också en ekonomisk aspekt där jag förstår det som att båda förlorar intäkter på det här, dels så att folk kanske inte är lika benägna att åka ut till Bravida som de är att gå på Gamla Ullevi, men också med partners och grejer. Det är mycket som ska roddas som jag tror att man inte tänker på, så det är nog...
Och så tar ju Häcken kioskintäkten också, har vi lärt oss.
Ja, det har vi också lärt oss den här vintern. Nej, men så det är en jäkla apparat det här, och jag förstår deras frustration till fullo, men ja, fotbolls-Göteborg ska ju samtidigt vara otroligt glada att vi har Bravida, för det har ju varit, det är ju räddningen för den här soppan.
Ja, men alltså, kan man prata om det här utan att gå till rikta våldsam kritik egentligen mot Gotevent? Jag menar, det kommer ju inte som en överraskning för någon att vädret är åt helvete på de här breddgraderna vid den här tiden. Det är då komplicerat med gräset och få det hållbart, men vi åkte, alltså mänskligheten var ju på månen, när var det, 69 liksom, alltså det går ju att ha en gräsmatta som klarar att spela på i april, för det fungerar ju på nordligare breddgrader och på andra ställen om man sköter det på ett extremt bra sätt och planerar för det. Det måste ju gå, menar jag, liksom. Om man verkligen liksom engagerar sig. Okej, man kan bli tagen med överraskning och så här, men du är inne på att det här är liksom upprepas ju år efter år, så att det måste ju vara fullständigt misslyckande av Gotevent att inte hitta en bättre lösning på det här, eller?
Ja, nej, men jag håller med dig 100%. Sen är det naturligtvis så, Gamla Ullevi, inget snack, det är den mest belastade gräsmattan vi har i elitfotbolls-Sverige. Det är skillnaden här är ju att det är tre klubbar plus ett damlandslag som ska vara och köra på den, och jag vet ju om damlandslaget har ju en match där den 11 april, tror jag.
Ja, de möter Norge.
De möter Norge där. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att den ser så fin ut som den kan. Och då så skuffar man lite bara ÖIS och GAIS. Blåvitt flyttar man ju inte på för att ja, de motiverar ju det med att det är serietillhörighet då. Jutbring där på Gotevent, Henrik Jutbring motiverade så i alla fall. Jag tror snarare det handlar om att de har större supporterskara och att det är ännu större apparat att flytta på dem. Dessutom så är det väl så att gräset sås om på Stora Ullevi. Jag vet inte hur färdigt det är eller var det ligger någonstans, men jag tror Blåvitt hade ju inte kunnat flytta en premiär till Bravida exempelvis, så det är liksom det blir ju en icke-fråga då. Men återigen, det blir jätteorättvist, och jag tycker det är under all kritik att de inte löser det, och är det en resursfråga, då är det ju faktiskt de som är liksom staden som är ansvariga, att vi måste ju ändå behandla alltså så viktiga aktörer i Göteborgs näringen på ett respektfullare sätt än så här. Mm.
Jag har ju föreslagit länge och tycker att alltså, det finns ju någonstans en underlag för en bra arenasituation i stan. Man har Bravida med sitt konstgräs, man har Gamla Ullevi och man har Stora Ullevi. Bygga om Stora Ullevi till en renodlad fotbollsarena, för det är ju det här det handlar om. Då hade man kunnat ta Blåvitt och damlandslaget där, som ju hotar med att flytta till Stockholm emellanåt, för de hävdar att de växer ur Gamla Ullevi också. Då har du dem som spelar där, och så har du ÖIS och GAIS på Gamla, och så har du Häcken på Bravida. Där är ju saken ur mitt perspektiv löst, Joel.
Ja, sen ska du ha in i det perspektivet då också med alla konserter som drar in.
Ja, men de kan köra konserter lik förbannat då. Då kanske ja. Blåvitt får spela någon match mot typ Mjällby eller något på Gamla Ullevi liksom, som inte är så het, om det nu är Bruce Springsteen ska dit den 29 juni eller fan det är. Så att, jag menar, det måste väl gå också, tänker jag, att ha kvar konserterna. Ja. Det skickar väck till här friidrott och grejer som ju ändå inte är så ofta där. När var VM där, Filip? 95.
95 och så ja, EM 2006, tror jag. Jag sitter och funderar på liksom Blåvitt, att de får vara kvar liksom på arenan. Det är väl relationerna som byggdes mellan Gunnar Larsson och Göran Johansson liksom på 90-talet fortfarande
ja, men om Stora Ullevi skulle byggas om till en riktigt bra fotbollsarena med säg 35 000 åskådare, då skulle det ju linjera med Blåvitts ambitioner, för de pratar ju inget annat om att de måste öka sin arenakapacitet.
Nej, så är det ju, men jag vet inte fan, jag tycker det är också, vad sa du, 35-40 000 liksom, det är ju för stort. Det är för stort. De skulle ju haft något som är på 25 kanske, eller 30 möjligtvis. Men å andra sidan,
men man kan ju inte få en
såklart du inte kan. Men jag hade väl snarare varit inne på att Gamla får vara Blåvitt och damlandslaget, och så hade vi behövt en ny liten arena centralt i stan på 6-8 tusen.
Men Blåvitt vill ju inte vara kvar på gamla. De pratar ju hela tiden om att de ska ha större jävla arena.
Ja, det är klart att men jag tycker fortfarande, de har fortfarande en liten bit kvar innan man kan säga att den att de har växt ur den liksom på kontinuerlig basis. Det är klart att skulle det här fortsätta, ja då kanske de kan flytta några matcher till stora Ullevi snarare än att vi då tar Gais och ÖIS som hela tiden hamnar i kläm med premiär. Alltså de blir ju mer illa behandlad. Blåvitt vinner ju ekonomiskt på att flytta till stora Ullevi, även om de naturligtvis hellre vill vara på gamla Ullevi. Det är en jättesvår fråga, men jag tycker med tanke på att ÖIS och Blåvitt har damlag som verkligen är på gång, vi kan snart stå med ännu fler elitlag i stan. Var ska de vara? De är på Vallhalla nu, men den håller ju inte, och den är ju planen att den ska rivas i den här det är väl bostäder som ska byggas där enligt den plan som ligger nu, och sen är det ju multiarena med hockeyn och det som också är med, men det, jag tycker i alla fall att det behövs en arena som hade kunnat hålla Gais, ÖIS damlag, Blåvitts damlag plus en rad andra klubbar som då använder Vallhalla idag.
Och på konstgräs då? Den nya
tyvärr hade det väl fått bli så. Ja. Jag tycker ju det är otroligt sorgligt, men ja, det är väl så skulle jag säga. Mm.
I Borås då med Älvsborg där har man väl någon form av motsatt situation där. Där ska man väl skärma av etagen på Borås Arena för att skapa en bättre stämning för dem som trots allt går dit.
Ja, de har ju haft svårt och de har ju egentligen bara liksom haft riktigt bra publik tillströmning på sen liksom slutet på 00-talet, början på 10-talet egentligen. Så att de har 16 000 på sin arena är ju helt meningslöst. Så det blir ju 9 000 hemma boråsare helt enkelt på matcherna plus borta klacken då.
Just det. Och så gör de någon form av friendslösning då som draperier på som täcker av, skärmar av helt enkelt.
Övre tak på ena långsidan. Ja. Mm.
Deppigt.
Ja, lite. Men ja. Vi får
men
se.
Alltså, jag fattar ju, det har ju sett otroligt deppigt ut när man har suttit och tittat på Elfsborgs hemmamatch. Det är ju liksom en ocean av tomma platser, så jag förstår ju att man vill göra något. Men fan alltså, Elfsborg, att de inte kan steppa upp alltså.
Ja.
Nej men historiskt, vi har ju de ett tag där i början på 2000-talet och då när de vann guld in med Jögge och sådär, vad var det, 2012? Då var väl publiksnittet ofta mellan 8-10 tusen liksom.
Det finns annat att konkurrera med idag, men samtidigt kan ju andra klubbar säga också. Liksom. Ja. Men det är ju inte bara Borås som har problem med det här. Det är ju även liksom städer av deras storlek, Kalmar, Norrköping förra året. Ja, också lite tuffare. Liksom. Medan det går åt helt andra hållet i storstäderna. Mm. Det här bara ökar och ökar intresset. Liksom. Mm. Kolla på Blåvitt och kolla på Stockholmslagen. Mm. Men ja, det finns ju ett extremt stort fotbollsintresse i Borås. Frågan är bara hur Elfsborg ska lyckas kapitalisera på det. För just nu känns det som att City, PSG, Liverpool, United, det lockar lite mer än att gå på match själv.
Tragiskt. Mm. Men samtidigt lyckas ju Häcken öka från sina då relativt små nivåer, men procentuellt så är ju deras ökning ganska, ganska stor. De har ju nästan 5 000 i snitt nu, det är ju deras bästa någonsin. Jag vet inte, börjar de gå upp till liksom 6-7 000 så blir det plötsligt en ganska bra siffra ändå. Liksom.
Ja, precis. Ja, men låga tal från början som du sa, men också en organisation som är lite större och jobba lite mer aktivt med de här frågorna. Elfsborgs organisation är ganska liten och de behöver liksom fokusera på en sak i taget så att säga inför varje år, om man säger så. Hårt draget. Och de har inte lyckats attrahera tillräckligt mycket publik, även om Stefan Andreasson tycker att man ska mäta liksom publiksnitt per invånare i staden. Och då är liksom, då tycker han att ja, men är det 16 000 i Göteborg eller 17 000, så det är samma som det är 6-7 000 i Borås. Liksom.
Ja, en viss poäng har han väl i och för sig, ja, men det kan ju inte, man kan ju inte nöja sig med det. Liksom.
Nej, det går inte.
Fler lag i storstäderna också, hur ska du då liksom, dela upp det?
Ja. Och så, nej, men han vill ju alltid hitta något litet sånt.
Så är det ju. Men
jag vet inte om vi löste den här situationen i den här delen av världen på den här debatten, men en bit på vägen kanske. Vi befinner oss i den tid då fotbollsdemokratin blomstrar som allra bäst. Vi talar ju om bokslut, de ekonomiska, det är motioner och det är årsmöten. Och jag jag måste säga att de här årsmötena, de lever ju verkligen, även om de inte är jättevälfyllda, så är det principiella frågor som engagerar, debatteras och det röstas om dem. Det är min känsla, Filip, i alla fall. Jag vet inte hur du har väl varit iväg på ett par och bevakat ett par årsmöten här nu i dagen.
Ja, jag var på ÖIS årsmöte först och sen var på GAIS årsmöte måndag kväll här. Och jag håller med dig. Det har ju inte varit några...
folkfester.
Nej, det ska vi ju verkligen inte påstå, för då är vi snett på det. Det var 95 medlemmar på GAIS årsmöte. Det är ju en tragisk siffra, måste jag säga. Det var ju ett riktigt busväder. Och,
det var inte utomhus, va?
Nej, det var inte utomhus, men Roland Blomstrand, ordförande i GAIS, han hade det som en förklaring, tänkbar förklaring till att det var så få. Sen är det ju också att det har varit ganska lugnt i GAIS, mycket uppåt. Sådär. De har haft något medlemsmöte innan och så vidare. Kanske vad säger man? De har... föregått det som ska sägas på årsmötet sådär. I ÖIS fall var det 112 medlemmar. Det som ändå är glädjande, i fjol var det i alla fall, om det var ÖIS årsmöte, då var det inga motioner alls. I år hade vi motioner på både ÖIS och GAIS, så det blev lite debatt, inte så värst mycket, men lite där på ÖIS om ett par frågor och sådär. Så jag tycker att det var väl VAR-frågan som det är ju andra klubbar som har tagit ställning tydligt där tidigare. Nu har ÖIS också gjort det. Där röstades det ju ja då till att de ska aktivt motverka ett införande av VAR i svensk fotboll. Så de sållade sig till en redan rätt så gedigen skara. Men jag tycker alltid det är trevligt att komma på de här, och även det kan vara lite träigt och sådär, de där genomgångarna av ekonomin och så, men fan, det är bra, det är ett bra forum där folk i klubbarna får se varandra, och man får en direkt chans som medlem att du kan bara dra ut din fråga till ordföranden, högsta hönset, inga problem, det är ju fantastiskt.
På Blåvitts årsmöte tror jag det var lite fler, va? Det var mellan 200, uppemot 250, ja. Där Häcken har sitt årsmöte på imorgon, i förhållande till när vi spelar in det här, alltså torsdag. Det är lite intressant där du nämnde VAR-frågan där, den har ju kommit upp på många årsmöten, den kommer upp på Häckens årsmöte. Där har styrelsen avslagit supportrarnas motion, men det verkar som att supportrarna har köpt den här mellanvägen som Häcken då har svarat med, att de ska aktivt verka för att flytta, eller att det här beslutet om VAR tas på representantskapsmötet där elitklubbarna liksom har majoritet då, så att det får avgöras på rätt plats. Och vad jag förstår liksom så har motionärerna då, även om de var liksom ganska skarpa i sin motion, de köper det här då. Men vi får väl se liksom om det blir en strid om det här då, att styrelsen trots allt ändå har avslagit och kommit med ett eget förslag då som är lite mjukare, som jag upplever det. På IFK Göteborgs årsmöte så dominerar ju, i alla fall det som har kommit ut i media efteråt, då var det den här motionen kring att man ska motverka spelreklam. Den blev väl också egentligen också styrelsen avslog den, men kom med en annan lösning som motionären i fråga då gick med på. Så där har man ju exempel där det är brinnande och intressanta frågor. Hur har det varit i Elfsborg?
Jo, men det var årsmöte igår tisdag som jag var på. Det var nästan 200 röstberättigade där. Men då var det en hel del spelare också. Både herr- och damlag och sådär. Jag tycker förut det är fint att liksom spelarna får komma dit och liksom lära sig hur föreningsdemokrati fungerar. Liksom. Det är fint. Jag håller med dig också om att intresset är ju inte jättehögt alltid. Liksom, vi pratar om 150-200 pers eller 90. Men jag är alltid imponerad över engagemanget som finns i de här föreningarna. Mm. Liksom. Att det finns folk som är beredda att skriva motioner, ställa sig på en scen inför 200 pers som man kanske inte är så bekväm med och prata för sitt förslag. Liksom. Tycker jag är väldigt fint.
På Elfsborg kom väl den här 30-milsfrågan upp. Den var ju uppe på Blåvitt också.
Och ÖIS också.
Och ÖIS också, ja. Precis. Alltså, ja. Förklara.
Ja, 30 mil, max 30 mil till bortamatcher på vardagar helt enkelt. Det är ju en motion organiserad av SFSU, Supporterunionen, där, fotbollssupporterunionen, från början. Och deras ordförande Isak Edén är ju Elfsborgssupporter, så han var uppe och pratade för sig. Men styrelsen avslog just den delen av motionen. Däremot så kommer de så fanns det även ett förslag om att matcherna som är ska läggas på fredag, lördag, söndag, liksom veckoslut istället för måndagar och så. Men det blev ingen vidare debatt om det. Liksom. De förstår komplexiteten i detta och sådär. Så till skillnad från till exempel Blåvitt som ju biföll den, så ja, var det väl inte riktigt någon snackis om just den grejen i Borås. Inte heller om spelbolag, utan den avslogs också.
Men vad sa Isak Idén om detta då, som har varit drivande av hans egen klubb inte gå med på det, eller det vart inget om det, eller vad?
Nej, han var väl liksom förstående kring det, att just att, för det har varit, de här motionerna har skapat, som jag förstår, som har skapat liksom massa möten mellan SEF och klubbarna, liksom hur ska vi hantera det här liksom? För de fattar ju att när röststarka supportrar skriver motioner och kommer med förslag, så blir de ju lätt, får de lätt med sig medlemmarna på det på årsmötena. Men då var han nöjd med de konstruktiva, som han sa det, diskussionerna som har hållits innan detta då.
Jag tycker ÖIS och Blåvitt, båda de hanterade väldigt smart. De gjorde bara en liten reservation från styrelsens håll då, att där de förklarar att ja, men det är inte klubbarna som bara bestämmer, utan det är myndigheter och det är framförallt då tv-sändande bolag. Men annars såg de inget problem med att bifalla den. Och ÖIS och Blåvitt gjorde exakt likadant där, och det blev ju naturligtvis då, det gick ju igenom, medlemmarna röstade ju för det, och styrelsen har ändå inte satt sig på tvären så där, utan då har man visat att ja, men vi är med på det här, vi fattar ert perspektiv och vi ska göra vad vi kan, men vi kan inte göra allt liksom. Man, ja, de löste det smart så.
Ja, Elfsborg var lite mer byråkratiska, om man säger så.
Ja, precis.
Lite
ja.
Mer, ja.
Jag tycker att spelbolagsfrågan, att den börjar komma upp, är jävligt intressant också. Att supportrarna slog ju bak ut mot det här, vad är det, Unibet?
Och hemmaklubben.
Ja, precis, hemmaklubben. Och det har de fått göra om då, hela det här. För att det var ju ett sätt liksom för Unibet att man skulle rösta på sin klubb. Men då fick man registrera sig också för Unibet, och att man lockas in i spelbolagens klor den vägen då. Nu var det ju då hur en enskild förening då, IFK Göteborg i det här fallet, ska förhålla sig till den här massiva mängden då spelreklam som är i samhället. Alltså det där är ju en jävligt sund debatt. För det är klart att spel finns och så, men hur liksom aktivt ska liksom de här medlemsstyrda fotbollsföreningarna egentligen vara en del av den verksamheten, som leder ju till misär och spelproblem för mängder av människor. Den är jävligt intressant alltså.
Ja, absolut. Verkligen sätter fingret på någonting, och det har ju nästan varit lite halvt otäckt att se, även om jag förstår klubbarnas perspektiv, för det har funnits lite kul att dra in där om man kommer högt i den där hemmaklubben. Men det var lite så här desperation nästan på ett otäckt sätt just i slutfasen. Ja, jobba in er nu, kör på liksom, rösta på ÖIS då, eller vilken klubb det då har varit. Så jag håller med dig. Jag tycker också det är väldigt sunt, tror jag, att den här frågan blir lite berörd i alla fall, för det har ju bara seglat på här i alla år, känns det som, utan att det blir ifrågasatt ordentligt.
Ja, precis. Jag menar, ja, Elfsborg drog in 23,7 miljoner tror jag i liksom SEF-medel förra året. Då är ju även Discovery-avtalet inräknat.
TV-avtalet, ja.
Exakt. Men det jag inte riktigt, ja, jag, de pratar ju om att ja, men, samarbetar vi med, i det här fallet Unibet då, så har vi chansen att påverka det här. Ja, hur bra gick det förra året på den här hemmaklubben? Liksom? Ja, visst var det så de ville ha det. Ja, jag tycker, precis som du säger, alltså föreningar, idrottsföreningar, mycket större ansvar tycker jag de ska ta i de här frågorna.
Mm. Håller helt med dig där. Du nämnde även en ekonomisk siffra där. Det leder oss in på nästa ämne på dagordningen. Ekonomin, som ju hänger ihop med de här årsmötena såklart. Egentligen alla allsvenska klubbar här i vårt bevakningsområde då har ju redovisat ganska bra resultat för 2022 då. Och min bild av det är ju övergripande som en liten ingress till det här ämnet då. Det är att BK Häcken har ju ryckt ifrån IFK Göteborg och IF Elfsborg sett i omsättningen då, alltså den totala mängden pengar som man drar in, en omsättning på 260 miljoner kronor. Samtidigt gör de ett plusresultat, litet förvisso, men de ändå löser lönsamma. Trots att de har två lag då, där det ena tar guld, herrarna, och det andra tar silver, och det kostar ju liksom att ha en verksamhet som har en guldpersonal, så att sportslig framgång och även en ekonomisk framgång då går ju linje i linje. Det är ju inte så att de har tömt ladorna för att nå den här sportsliga framgången, det ska man ha med sig. Samtidigt Elfsborg Blåvitt, de är inte i närheten av den här omsättningen, de ligger på omsättningar som är runt 100 miljoner lägre, gör helt okej resultat, men får ju då sportsligt inte ut mer än en sjätte och en åttonde plats för det, Elfsborg sexa, Blåvitt åtta, vilket är rimligt någonstans sett i storleken på ekonomin och vad de då därigenom kan lägga på personalkostnaderna. I Elfsborg tycker jag att deras spelarförsäljningar sticker ut. De har intäkter på 35 miljoner kronor. Försvinner 5 i avskrivningar. Det är bra. 29 miljoner in någonstans. Blåvitt däremot, intressant. Utan sportchef har man bara 18 miljoner i total transferintäkt. Jämför det med 40 miljoner med sportchef 2021 när Pontus Farnerud jobbade då. Tog man bort honom och då minskade liksom transferintäkterna med hälften då, från 40 miljoner till 18 miljoner. Tar du bort avskrivningarna på det där, då är vi nere på någonstans 5 miljoner lite drygt. Lägg där till då att Transferintressenter AB, de här riskkapitalbolaget som Blåvitt arbetar med, ska ha en del pengar, och vissa bedömare, bland annat Anders Nolén som är duktig och skriver mycket på Twitter om det här, menar att det blir negativa tal liksom på Blåvitts spelarsälj. Så de har inte lyckats kapitalisera på sina unga spelare där, men de har heller inte fått några stora sportsliga resultat. Däremot fina intäkter på publik där de drar in 37 miljoner, vilket ju är en bra siffra. Reflektion på min bild av detta och egna tankar kring de ekonomiska styrkeförhållanden mellan våra klubbar.
Ja, men jag tycker du har gjort ett fint jobb där med den här jämförelsen, och det är jag som studsar lite på min reflektion. Det kom också upp på Elfsborgs årsmöte igår. Det var en medlem som frågade varför Häcken skriver av sina, eller de skriver inte av sina spelarköp, va? Eller hur är det?
Ja, de gör det direkt. De tar hela smällen direkt liksom. Mm. Alltså om du köper det gängse redovisningsmetoden är att om du köper en spelare för 10 miljoner då sätter man det på kontraktstiden, så att den är 4 år, då blir det 2,5 miljoner i 4 år liksom, och sen kommer man upp i 10 miljoner. Det är ungefär som om du köper en bil liksom, så tar du den inte direkt utan du tar den på avbetalning. Varför då? Jo, för då rör du ta en TV på avbetalning också, och så kan du liksom göra mer och så slår du ut över tid liksom. Mm. Så jobbar ju de flesta då, det är ju för att maximera intäkten, och det ligger ju liksom i en ideell föreningsverksamhet. Man ska inte hålla på att spara massa pengar, utan man ska liksom använda pengarna. Det är liksom inte, det ska inte några ägare som ska berikas, utan alltså här ska man sätta sprätt på stålarna och effekten ska bli verksamhetens framgång då liksom. Så att det är lite olika. Säcken får ju lite kritik för att man är lite defensiva och gör som man gör då, men det har varit lyckosamt för dem då.
Ja, Elfsborg har i alla fall inga planer på att gå Häckenvägen i alla fall, sa Sune Lundqvist. Annars så jag tycker att Häckens omsättning sticker ut såklart. Att numera så är de ju de har ju varit en ekonomisk maktfaktor länge i med Gotia Cup och sådär, men det känns som att Högmos nia borde de ha råd med i alla fall.
Högmos vad?
Högmos nia som han vill ha.
Jaha, ja, nummer nio, ja. I alla fall spetsen.
Innan han sticker till Danmark. Ja. Ja. Nej, men annars så, det är bra ekonomiska resultat för alla klubbar.
Ja, ganska välmående. Alltså, vi har ju varit med länge, Filip, och vi vet ju att ibland det har det varit ekonomisk kris och så, va? Och då är ju situationen totalt annorlunda än vad den är just nu. Nu är de ändå liksom, även om som vi är inne på här, att Elfsborg Blåvitt ligger lite lägre än Häcken, så är det stabila ekonomier och alla våra tre föreningar i Allsvenskan här egentligen.
Ja, absolut. Det är liksom ingen fara på taket någonstans och inga enorma smällar någonstans, och det kan man ju faktiskt säga om Superettan, även om det är en mycket mindre skala, så utsikten vet vi ju inte, för de har inte sitt årsmöte förrän mitt i sommaren och sådär, så där har vi inte fått någon riktig kläm på siffrorna. Men när det gäller ÖIS och GAIS, så GAIS gjorde ett litet plus på 13 000 tror jag någonting. ÖIS gjorde ju ett plus på, ja, det var väl en mille någonstans.
Vad omsätter de? Det kan vara intressant att sätta i relation till.
Nu GAIS omsatte 20 miljoner under året i ettan då.
Då är det ettan, ska ja, man tänka
så,
på.
Och det var 29 miljoner året innan i superettan. Så det är ju viss skillnad. Och då hade de budgeterat med en omsättning på 16 mille, så det gick ju över där. De fick bättre på publikintäkter, bättre på medlemsintäkter, framförallt partnerintäkterna behöll de tappade ingenting på partners i princip, trots att de föll ner i vad vissa ser som Jäskors serie. Så där tyder ju på en stor lojalitet och att de verkligen har slutit upp bakom Gais trots degraderingen då. I ÖIS fall så omsatte de 35 miljoner nästan 35 mille, och det är ju såklart, det är ju enorma skillnader mot de allsvenska klubbarna och kanske då ganska stora aktörer som vi har här med Häcken, Elfsborg och Blåvitt. Men sen ska man ju med sig också att SEF-bidrag och så vidare, det är ju på helt andra nivåer än när du kommer upp i allsvenskan än vad det är i superettan, och du har helt, ja men alla intäkter stiger ju väldigt mycket i allsvenskan med publik och partners och där. Så ÖIS och Gais hade ju legat betydligt högre om de hade varit i allsvenskan naturligtvis.
Så är det ju. Det man då ska ta med sig när vi ser liksom det du redovisar där, liksom omsättningar runt 30 miljoner på ÖIS och Gais, och så har du i IFK Göteborg i Elfsborg 5 gånger så mycket, 5 gånger så högt. Ytterligare 100 miljoner upp kommer Häcken, som i sin tur inte i närheten av det som Djurgården, Hammarby här har redovisat. Nej. Nu. Djurgården omsättning på runt 350 miljoner, 100 miljoner i vinst tror jag de gjorde, jättehögt eget kapital. Hammarby, lika stora tal utan att de har varit ute i Europa, och så har vi Malmö då som är ännu större än vad Djurgården, Hammarby och AIK är liksom. Så att det är enorma ekonomiska skillnader som egentligen pågår i den här tiden av våra liv liksom, som någonstans kommer visa sig när man sammanfattar allt i en historiebok om 10 år liksom, hur saker och ting, vad som händer här nu när det börjar komma in så oerhört mycket pengar i fotbollen, men det koncentreras någonstans till de största och mäktigaste klubbarna. Det är klart att det kommer få på effekter på många sätt. Liksom.
Naturligtvis, och det är också där uppe bland dem, det är ju de som gör de största försäljningarna. Alltså nu ÖIS lyckades ju sälja Aydin Selkovic till Värnamo, och deras totala transferintäkter var väl nästan 6 miljoner. De fick ju pengar, solidaritetsersättning för Jens Kajust också. Och det är ju en jättefin siffra i en superettan-kontext, men de måste ju, det är ju så svårt för de här superettan-klubbarna att kunna sälja. Det är svårt för de mindre allsvenska klubbarna att kunna sälja. Det är jättarna som gör de här, och de gör ju jätteaffärer nu. Liksom. Det var ju ändå Hugo Larsson var ryktades där om 100 mille nästan till Bournemouth om han hade bestämt sig för att gå. Så det är ju, alltså för en klubb som ÖIS och Gais att titta upp mot Blåvitt och Häcken och Elfsborg är ju helt sjuk vilken skillnad. Men tittar du då ännu högre upp så är det är ju för fan ett annat universum.
Ja, och då ska man tänka på att då måste jag egentligen ställa mig upp, men då har du Danmark och Norge som liksom ligger en bit ovanför, kanske inte ovanför Malmö just, men i spelarförsäljningar i alla fall och som ligaekonomi liksom större och ännu större och starkare då liksom. Så att det är mycket, det är stora tal och de fördelas extremt orättvist kan man väl tala om, men är olika och jämställt.
Ja, och sen, men du har de här två extremt viktiga intäktsbenen i spelarförsäljningar och Europaspel. Då ska du få fram talanger som du ska sälja, samtidigt så ska du gå till Europa för att få in, så liksom var börjar man någonstans?
Nej. Alltså, det är ju koden som alla försöker knäcka.
Ja, precis. Det är ju ingen som vill bli kvar jättelänge i svenska klubbar liksom, och som har försäljningspotential och sådär. Så att talangutveckling satsar många på liksom, för att få in de här 20-30 miljonerna per år som gör att man får ett plusresultat liksom. Men då stannar ju, kommer du inte till Europa då, så stannar det där vid 130-140 miljoners omsättning liksom.
Och det leder oss in på hur ska man då lyckas för att överprestera mot ekonomins lagar i en modern fotbollsvärld, om jag får ta till lite högtravande uttryck här. För där är ju just Elfsborg ett över tid då väldigt bra exempel, och deras liksom utan att avslöja allting vad du kan bidra med här, så är ju kontinuiteten är ju deras liksom framgångsnyckel. De har samma tränare här nu för sjätte året och ingen klagar på det liksom. Andreasson har ju liksom varit med sedan stenåldern, och så har de, byter de inte ordförande särskilt ofta heller liksom. Det är ju någonstans kontinuiteten. Kan man förklara vad är det som liksom gör att Elfsborg då, för Elfsborg är ju det laget som konkurrerar med storstäderna någonstans. Alltså du har ju tre lag från Stockholm, du har egentligen ett lag från Malmö, du har två lag från Göteborg som någonstans är hela tiden är med här bland de här Big Eight, alltså de klubbar som alltid omsätter över 100 miljoner numera. Och så här har du Elfsborg då, som kommer från en betydligt mindre stad och inte givetvis som Kalmar kommer med upp ibland, Mjällby ibland, men Elfsborg är nästan varit med under hela 2000-talet undantaget några år liksom. Så att över tid så gör de ju något mer än vad de egentligen ska vara förmögna till att göra.
Det är väl Norrköping då också som man kan bara nämna.
Ja, precis. Också, Norrköping ska med här. Ja. De var stora. Men de är på väg att tappa det där lite nu, så att det är svårt att kategorisera dem. De har ju varit extremt skickliga på spelarförsäljning och gjort väldigt mycket transfers liksom. Men nu gör de inte det längre, och dessutom får de ju fan inte sina pengar, för de har sålt i ryska lag liksom. Så att de har de problemen.
Och sen HF håller på att åka upp och ner hela tiden. För det har ju också varit en stabil aktör tidigare. Exakt,
liksom. Så är det ju. Men över tid här då Elfsborg liksom. För jag menar, Norrköping var ju för fan i Superettan här för ett tag sedan liksom. Elfsborg har egentligen varit med under hela 2000-talet sen, eller i alla fall sen 2005-06. Ja, de har varit med under hela 2000-talet.
Ja, det kan man säga. Och alltså jag tror någonstans så tror jag det delvis handlar om trivsel i föreningen på något sätt, för det vittnar ju om att alla som har, det är väldigt sällan en spelare säljs från Elfsborg, är utomlands och sen går till en annan klubb när han väl kommer tillbaka till Allsvenskan. De går ju tillbaka till Elfsborg. Senaste exemplen, Niklas Hult och Sebastian Holmén. Så det handlar väl om att det är en förening som man vet vad man har någonstans. Man trivs där. Man får bo i Borås. Och som
det vill man ju så gärna.
Ja, det tycker jag uppenbarligen många.
Men, det är fan en gota i och för sig, man.
Ja, det är fan en gota.
Jag vill inte ha hela
Elfsborg. Ja, du hyllar ju Kalmar alldeles nyss.
Nej, du hade fan hellre bott i Kalmar än okay. I Borås. Ja. Måste, nej, jag ska inte sitta och hata på Borås.
Alltså, jag hade hellre bott i Borås än i Kalmar, för det är i alla fall närmare någon form av civilisation. Ja, liksom, så att, ja, skitsamma.
Håller helt med. Vi får se om det är några Elfsborgsbåtar som är kvar i lyssningen efter den.
Förlåt.
Ja, men, så här, Stefan Andreasson är ju någonstans konstant i detta då. Som du säger, ordförandeskapet, jag tror de har haft två ordförande på 20 år ungefär. Och styrelsen för mig sticker egentligen ut ännu mer. För där har du en 8 ledamöter som har suttit i 93 år tillsammans. Nästan ett sekel. Det är 11,6 år i snitt på styrelsen. Och bara där började det ju någonstans som driper ner i hela föreningen. De har en ungdomsansvarig som har varit anställd sedan 1995. Alltså,
men hade det hänt någon annanstans, då hade ju fansen och så här bara gapa. Men, ja, men det är liksom gamla stenålder. De läser på stentavlor och de vet inte vad internet är och bla bla bla. Alltså, vi måste byta ut något modernare. Men den diskussionen kommer inte i Borås.
Nej, men då får du kombinera det med en tränare som har, om vi pratar A-lags representationsverksamhet då, en tränare som har mer modernt tänk. Och där är ju Jimmy Tillin, har ju länge varit känd som en av de mest liksom progressiva tränarna vad gäller liksom metoder och så på senare år liksom. Men jag tror att supportrarna, det kunde man bara se på årsmötet igår, det var rätt liksom så här lite halvgrinigt mellan styrelsen och medlemmarna när den här medlemsavgiftsfrågan dök upp. Den nämnde vi aldrig tidigare, men det var ju den enda frågan som väckte någon form av debatt, att styrelsen ville höja medlemsavgiften med 100 spänn för en vuxen, men det röstades ju ner totalt av medlemmarna. Men ändå liksom efteråt där så presenterar valberedningen förslag på liksom 2023 års styrelse, och alla röstar ju ja för det liksom och sådär, så man är ändå nöjd med hur det går och så. Jag menar, kolla nu på pengarna, liksom ekonomin här, ett bra resultat. Så att den här kontinuiteten, jag tror att jag skrev det också i mina 5 punkter inför årsmötet, att det är inte bara liksom på gott att den här 11,6 år i styrelsen, jag tror att de hade behövt lite mer liksom nytänk, just med tanke på att fotbollsvärlden förändras så otroligt mycket för varje månad som går, känns det som. Så att, men det är klart att när det gäller liksom ordförande, klubbchef, tränare, så är ju den kontinuiteten, jag ser inget negativt med det.
Sune Lundqvist pratade jag med vid något tillfälle där. Han nämnde liksom att apropå Blåvitt som sparkar Stare här, att visst, absolut, om det blir krav liksom på att Jimmy Thulin ska gå och så visst, han sparkar honom, men då får ni flytta på mig först. Alltså att han som ordförande menar på liksom att där kliver du fram liksom, och så du är den högst ansvarige. Ska det bli tryck på att en tränare ska gå, då får ni plocka mig först liksom. Alltså någonstans där tycker jag det är ganska sunt liksom synsätt på det, hur man liksom skapar en trygghet i en organisation, tänker jag.
Ja, men jag tror att Jimmy Thulin hela tiden har känt ett väldigt stöd. För nu var det ju de första två åren var det tufft för honom, och sen var det ju faktiskt i somras, så det hände ju att supportrar stod vid bussen när de kom tillbaka från bortamatch och liksom ville ha svar och sådär. Thulin var rätt pressad. Men då löser Stefan Andreasson det genom att han går ner på träningen. Journalister är där och vill ställa frågor om Thulins framtid och sådär, men han bara städar av det liksom. Han går ner och skyddar honom. De har liksom investerat så pass mycket i Jimmy Thulin. Han har kontrakt över 2025. Och vet väl värdet i att skydda honom, för så var det var ju lite tuffare liksom innan Thulin kom med Magnus Haglund. Det var rätt stökigt slut på det, otroligt missnöje i spelartruppen och sådär, och då kanske de kände att de inte riktigt fanns där för honom.
Vad tror du, Filip? Tror du det handlar om människor? Säg så här, vi gör ett experiment. Vi säger att Thulin, Andreasson, Lundqvist hade lett Blåvitt. Hade den trion kunnat stå emot liksom det trycket som blir i en stor klubb liksom? Eller är det liksom ändå någonstans bottnar det här någonstans i att det inte är riktigt samma tryck på verksamheten i en förening som Elfsborg som det är i till exempel Blåvitt?
Det är klart att de hade varit ännu mer ansatta, men jag vill ju ändå hävda att Elfsborg är ändå en klubb där, som Joel vittnar lite om, alltså där det finns stora krav och ett enormt engagemang också. Det är ju flaggskeppet i Brå som ändå är en stor stad. Så jag tycker snarare det handlar om starka personligheter som verkligen, och det har jag ju suttit och hyllat i den här podden förut, att det de har gjort, att de vågade stå emot och hålla fast. Och jag tror också det är så nytt för fotbollsvärlden, för supportrar, för oss i media, för alla att se att trots att tränaren har alltså verkligen hängt på repen, alltså han har ju, när de förlorar mot Oskarshamn där, alltså han är ju nästan på dödsbädden där som Elfsborgs tränare, men att man ändå kan ta sig ur det och liksom på allvar hålla fast vid det. Och nu känns det som att Elfsborg är på en jättebra plats igen. Det tycker jag är jäkligt nyttigt och jäkligt intressant och så jäkla starkt av de som leder den föreningen och så som Stefan Andreasson är och så länge han har varit med. Så jag tror att de hade hållit emot bättre än vad Blåvitts ledning hade gjort om vi nu skulle tänka oss en sån switch liksom. Och det du säger om snitt, hur länge någon sitter i styrelsen och sådär, håller med om att det är bra att förnya sig lite grann. Men du tar ju fan alla dagar i veckan hellre det än det kaos som det har varit i IFK Göteborg med folk på ledande positioner som bara försvinner hela tiden, alltså i parti och minut, ut, in, en ny, alltså det är ju pinsamt att se. Och det är ju inte så att Gais och ÖIS har varit bra där heller, det är ju Häcken som har varit ett starka på den fronten i Göteborg, men de har ju varit lika usla där faktiskt. Så nej, Elfsborg organisatoriskt och hur de har hållit fast vid saker och ting, det är de ju typ liksom bland de bästa i Sverige utan tvekan.
Ja, Häcken är ju ett gott exempel,
ja,
på det.
Ja, Djurgården
också,
typ också finns väl i modern tid här liksom så. Men
det finns liksom personer som håller linjen över ja, tid liksom, ja, som är där länge liksom. Ja. Och sen så kan ju egentligen, jag menar, Malmö har ju bytt en jäkla massa tränare, Malmö FF, det ska man ju komma ihåg, men de har ju liksom, Daniel Andersson har ju varit på sin post nu i 10 år, även om den har hetat lite olika saker.
Ja, de har ju sin
Niklas
konstant.
Kalnén har ju varit jättelänge som vd. De byter ordförande väldigt, väldigt sällan. Så även om det liksom svajar på en på position så säkras ju kontinuiteten på något annat område. Lite så är det ju Häcken också. Det är inte jättemycket byten där, även om det liksom har bytt tränare. Någon gång när man gjorde ett sportchefsbyte så lämnade det höll ju på över år.
Ja,
lämnade
sig
över liksom, jag vet inte hur länge Martin Eriksson gick bredvid Sonny Karlsson som hade varit där sedan tidernas begynnelse liksom. Så att det är klart att, och eftersom de här föreningarna då någonstans, Elfsborg som vi pratar om, Häcken, överpresterar mot då det jag kallar ekonomins lagar, då måste ju kontinuiteten då alltså betyda någonting, tänker jag.
Ja, absolut. Och sen tror jag också just med det här med press och ansatthet och sånt. Min bild är att det finns ett, liksom ett engagemang bland de mer, lite mer högljudda supportrarna och ett intresse som har gjort att de förstår att klubben är väldigt liksom, ekonomiskt välmående med Jimmy Tillin som tränare för att han är jättebra på att hitta spelare. Mm. Och allt det här, liksom, att man såg inte riktigt den kortsiktiga lösningen. Och så ser de väl också att vem ska ersätta honom? De fattar ju att han har bytt ut hela laget. Det är han som har satt prägel på liksom, hela den sportsliga verksamheten. Bytt ut det, ja, då är det ju 2 år bort. Då, liksom, de går inte till SM-guld med en ny tränare efter första året. Liksom. Det var så otroligt svårt att se.
Där Blåvitt egentligen står nu om man vill förändra ett nytt tänk. För nu är det ju Stares trupp liksom, och det är Stares assisterande som ska göra det. Tar du in en tränare som står för något helt annat, ja, då är det en jävla process med att riva upp kontrakt och grejer.
Sen kan man å andra sidan nämna att Per-Mathias Högmo vann SM-guld efter... säsongen 22 påbörjades ju bara ett halvår efter han kom dit. Liksom.
Men då värvade de 12 nya spelare. Mm. Han fick ihop det jävligt snabbt ska ju sägas. Men det var ändå 12. Under det året värvades det 12. Liksom.
Och många fullträffar också där. För det kan ju vara en sån faktor som då kan rädda upp ett haveri när det gäller hur man har satt ihop det och att man då skiftar. Är du riktigt skarp och vass på transfermarknaden och gör den där förändringen på ett bra sätt, då kan du ju lyckas. Men om vi bara tar ett generellt snitt så är det ju exakt som Joel säger. Det är ju 2 års alltså innan man är framme där och har hunnit i kapp med allt, att tränaren har fått sin trupp och att man kan bygga något på riktigt.
Ja, eftersom spelare sitter på långa kontrakt.
Ja, sitter på långa kontrakt.
Andreasson, Stefan Andreasson, klubbchefen där i Elfsborg, han gör ju en intressant grej. Det är ju att han kliver in och bestämmer liksom att det, om Elfsborg slutar 8 så är det inget misslyckande, utan det är i linje med ekonomin, så att vi kan sluta 8. Det är inga problem. Det får ni bara acceptera liksom, är ju hans budskap hårdraget till hela Borås.
Ja, och där kan man väl tycka att nu får ju liksom Blåvitt väldigt mycket skit för att liksom Håkan Mild har stått fast vid liksom topp 3 ambitionen. Liksom.
Ja, även efter han sparkar Stare så är det fortfarande topp 3. Liksom. Alltså, det är ju för mig hål i huvudet. Men jag
kan väl känna att hade jag varit Elfsborgs supporter så hade jag inte tyckt att det var så jävla kul att sluta sexa varje år. Liksom. Men sen får du de här säsongerna när du träffar lite rätt. De kom 2 2020. Vad innebar det? Ja, det innebar en kvalrunda ner i Moldavien, en i Sarajevo och en i Rotterdam mot Feyenoord. Liksom. Det kan man leva på ganska länge. Du har dessutom in pengar och sådär. Men det är klart att den där tiden är lite förbi när Elfsborg liksom tog satsar ett år. De gjorde det 2013 efter att de vann guld. Mm. Då tog de in Mohamed Bangoura och satsade sten på Champions League. Liksom. Där har man ju lärt sig. Det är än idag. Jag skulle säga att de positiva resultaten Elfsborg visar upp, det är en av konsekvenserna efter liksom, 2013. Mm.
Bra, vi har suttit här en timme. Vi har lite drygt till och med. Vi har en punkt kvar på vår dagordning om vi ska göra en liten årsmötesreferens. Den är inte så våldsamt avancerad och att den tangerar det vi har varit inne på lite tidigare. Det handlar om IFK Göteborgs tränarjakt. Vi la ju hela förra avsnittet på att diskutera att Micke Stare var sparkad, så det behöver vi inte prata så mycket mer om. Däremot så är det ju nu så att Alexander Tengryd och William Lundin leder verksamheten, och jag har hört jag har säkra uppgifter, eller jag har i alla fall uppgifter på att det är vad IFK Göteborg kommer att gå in i säsongen med. Man förbereder helt enkelt för att köra med Tengryd och Lundin. Man får helt enkelt se hur det går här fram till sommaren. Jag vet inte om det är så överraskande eller inte, men du var inne på det redan förra gången, Filip, att du läste lite mellan raderna att man redan när Stare sparkades kommunicerade i den riktningen, och nu verkar det faktiskt som att det också blir så.
Ja, det var ju först så var det ju att vi ska påbörja här och leta ny tränare och sådär. Men sen så sa ju Tengri där vid något tillfälle då att det beror väl lite på resultat och sådär och vad som sker, och öppna lite för det. Sen satt ju jag här och trodde i den podden vi gjorde efter att Stara hade sparkat att Blåvitt skulle ha en ny tränare på plats till premiären. Så verkar det då alltså inte bli enligt det.
Nej,
jag har inget motbud där.
Nej, inte enligt vad jag hör. Jag vet inte om du har hört något annat.
Nej, det har jag inte gjort. Så, och då är det ju Lundin Tengri, då är det ju Stares soldater som ska leda detta vidare.
Stare sa ju någon podd där han blir de här fotbollsmorgonerna, vad heter det, uppe i Stockholm intervjuade, att Tengryd har ju lagt taktiken till 70-80% eller vad han sa. Så att,
Jo, men det har man ju förstått att de har jobbat otroligt tajt ihop, och han var väl också, vad jag har förstått, liksom i princip headhuntad av Stare, att det var Stare som ville ha in honom. Så det är ju, det blir ju anmärkningsvärt om de nu, ja, vad det kan bli, 3 månader här där de liksom ska lotsa det. Det är ju Stare light då liksom. Sen får vi se, William Lundin kanske flyttar fram sina positioner lite i hierarkin. Men det var ju också en gubbe som Stare ändå var högsta grad involverad i rekryteringen, så som jag har förstått det.
Ja, och han är ju också en tränare som är i Stares linje. Så ja, Trollhättan var ju kända för det, att de spelade liksom på kontringar, omställningar, positioner och raka led. Liksom.
Ja, solidt försvarsspel och allt det där ganska lågt. Så nej, det är väl lite, det är väl lite, det blir lite udda då, kan jag ju tycka, att då kunde man ju lika gärna på ett sätt låtit Stare köra det här fram till sommaren, och sen hade man fått, då hade man kunnat parallellt jobba lite i smyg med att liksom kratta med någon tränare. Det är ju så det går till liksom, ofta har jag förstått att ja, men när man är osäker på någonting så jobbar man parallellt. Men nej, vi får se. Sen är det klart, ny röst, det blir ändå någon annan där. Stare, man behöver inte lyssna på honom, utan det blir som man fick känslan, i alla fall från första träningsmatchen mot Mariehamn, att det kommer vara mycket Tengryd som låter och hörs och styr. Det kan ju också förändra saker, och han får fullt mandat, eller han och William får fullt mandat att göra vissa förändringar som kanske Stare bromsade. Man vet ju inte det, för vi vet ju inte exakt hur de har tänkt i detalj och sådär.
Joel, du var i ett tidigt poddprogram när vi hade med dig inne på att IFK Göteborg såg lite bättre ut än vad de gjorde i förra året. Du följer ju främst Elfsborg, men du följer ju även det här då från det perspektivet, så att säga. Ser du fortfarande att IFK Göteborg är ett bättre fotbollslag 2023 än det var 2022, eller har det här liksom, rör det här till saker och ting?
Ja, alltså det vore synd att säga att de ser bättre ut faktiskt nu. Det får man revidera. Jag för mig, jag sa det innan första lägermatchen typ. Ja,
det var inte mer att hänga ut. Jag tror att alla var lite inne på att truppen var bättre.
Ja, men precis.
Och truppen är nog fan bättre liksom.
Men det håller jag med. Även om nyförvärven inte har imponerat sådär jättemycket.
Nej, det är ju framförallt tror jag att Berg liksom saknar. För tar du bort ekvationen Marcus Berg liksom, som var så viktig för dem, så hjälper det inte hur mycket nyförvärv du än har liksom.
Nej, och nyförvärven har ju inte sett bra ut.
Nej, det har de inte gjort heller.
Nej, precis. Nej, det ska bli väldigt spännande att se om man kommer kunna se några stora skillnader. En träningsmatch liksom är lite tidigt liksom, men när väl säsongen börjar, hur liksom, ja, jag tycker, för mig är också bilden utifrån att Tengryd är verkligen Stares person liksom, att han då skulle tycka något helt annat än vad Stare gjort, ser som omöjligt med tanke på att han har varit så involverad i truppen.
Men nu när man har försatt sig i den här, eller jag anser att man har försatt sig i den här situationen, man har tagit ett konstigt beslut helt enkelt att sparka Stare här, då är det väl nästan klokare egentligen att köra på de här faktiskt, tills man har hittat ett helt jävla rätt liksom. Jo. Låt det ta den tid det tar liksom. Det här liksom tränar rekryteringen som görs nu, det blir ju Håkan Mills viktigaste beslut någonsin liksom. Han kan ju liksom inte bomma igen. Stare var ju hans gubbe, han har redan sparkat en sportchef och nu sparkar han sin egen gubbe. Nästa liksom tränarrekrytering måste ju vara det bästa han gör i hela sitt liv ungefär liksom. För att jag menar annars får han ju avgå själv till slut.
Nej, för fan, jag håller med dig 100%. Det var ju mer när jag sa att jag trodde att de skulle ha någon framme till premiären, var kanske för att jag tänkte att de hade kommit lite längre det arbetet. Men jag håller ju med dig till 100%. Det finns inte utrymme för några fler panikbeslut här eller några chansningar. Alltså, rekryteringen av Roland Nilsson känns ju så här i efterhand som att, tänkte ni överhuvudtaget eller? Och han fick väl ett 3-årskontrakt eller någonting. Stare rekryteringen kan ju ändå, det kändes ändå som att de trodde att det kunde vara den rätta vägen tillbaka. Roland Nilsson kändes bara 100% panik liksom. Så jag håller ju med. Låt det ta tid här. Den här säsongen, man ska inte säga att den är förlorad, men den är redan tilltufsad liksom. De kommer behöva jobba upp för spacke. Sen ska det bli intressant att se. Tengryd sa ju själv när jag pratade med honom att han vill ha mer djupledshot i den här truppen. Det var den enda egenskapen han direkt på frågan sa. Det tycker han saknar. Det finns lite grann, det finns Selvén är bra i djupet, Kanel är väl hyfsat snabb, Markovic är sådär, men det är ju ganska stor brist på snabbhet just på offensiva spelare.
Han vill ha sina kanallöpningar,
ja, men lite så, och de har ju pratar ju väldigt mycket nu om att de här yttrarna, de ska fortsätta centrera och få ge understöd till två anfallare som han gärna vill ha, och sen så ska då ytterbackarna skölja fram. Oskar Wendt är ju ingen som sköljer fram, och då har det ju blivit att man har förlitat sig på Emil Salmonsson hela tiden. Men kan du få in Tromsen där han kan komma igång och de kan få det hotet, och att de blir tydligare i hur yttermittfältarna ska agera, för det känns som att det inte riktigt har varit. Markovic tycker jag, han låg ju mer brett än vad han har legat centralt. Kanel är ju duktig när han går från vänster och kan komma in centralt. Men det kändes som att de grejerna är det de har fokuserat på i träningsform, i alla fall av de träningarna jag har sett, att där handlar det om att få spelarna att förstå vad de vill göra. För det känns inte riktigt som att de kanske har förstått det hittills. Så slipa på det, in med mer fart. Då kan det ju se annorlunda ut. Vi minns ju alla 2021, hösten. Vad hände då? Jo, de tog in Oskar Willemsson i startelvan. Han bara sprang på allt. Helt plötsligt så lossnade hela spelet för Blåvitt. Att ha spelare som vill löpa och vill löpa snabbt utan boll. Fasen, det är ju som alla vet en otroligt viktig ingrediens för att spelet liksom ska flöda på något sätt.
Vill du spela med Johannes Selvén då? Eller unge snabbe kantspelaren? Eller?
Ja, alltså nu kanske jag har liksom hypat honom lite mycket, men jag blev otroligt imponerad av honom. Inte bara den delikatessen han gjorde mot Troms, utan jag tyckte han så jäkligt intressant ut under hela det träningsläget. Och jag tycker inte Blåvitt har så mycket att förlora på att spela med honom tills man då har ett bättre alternativ, och så att man spelar Markovic på vänsterkanten, för han tycker jag ändå har visat så pass. Norlin, visst han springer mycket, nu spelar han bredvid Berg, och jag kanske mer ser honom som ett alternativ, därför Gustav Norlin är ju ingen ytter som är inne och centrerar liksom. han är ju en löpare med ganska begränsad teknik, så absolut, ja, jag hade tyckt att Selvén skulle kunna få spela och att man skulle kunna köra Kanel på andra och att Markovic hade fått vara inhoppare, men jag tycker att de behöver fart, så jag förstår ju Tengry där, och Selvén har fart, så varför inte?
Tänk vad som händer om Selvén gör jättesuccé och sen kommer det transferfönster till sommaren och så förstår alla att de skrev nytt kontrakt med honom i januari men förlängde bara 2023 ut, så att då kommer de inte få en krona för honom, en jättetalang, om han nu skulle göra succé liksom. Det handlar ju någonstans, hur fan bygger man en trupp egentligen när man jag vet inte, de kanske inte riktigt tror på honom. Nej, och det var därför de bara gav honom 2023 ut, men det är lite konstigt, om man nu skulle göra succé, alltså större mirakel har ju skett liksom, då kommer de hamna i det där läget igen där de, jaha, då försvann han liksom utan att vi knappt fick en spänn för det liksom, för att han sitter med ett kontrakt som går ut i år.
Absolut, de har ju inte så mycket att förlora egentligen på en sån gubbe. Han kan ju inte ha kostat särskilt mycket. De gjorde ju samma med Anton Kurochkin. Ja. Det är väl han och Selvén som de kände. De var ju sist in från den kullen liksom. Man tänker först, det här är bara utfyllnadsgubbar för att det ska se bra ut, att de tar upp från akademin, och det är någon som det har ju varit ett gäng sådana som sen bara har försvunnit liksom. Men det jag har sett, och det tycker jag med Kurochkin också, det är att de där två killarna, de har ändå jävla, fan de har någonting, tycker jag i alla fall. Så för mig, vad fan, ett tvåårskontrakt på dem, hade de inte lyft i år eller sådär, då kanske man skulle lånat ut dem och så hade det fått vara bra där sen, men ja, det blir alltid en lite lurig situation där.
Du får avsluta allting nu, Joel, du har suttit och vinkat ett tag.
Ja, förlåt, jag fan,
jag vill ställa en fråga som jag tycker den är intressant. Alltså, ja. Om det nu då ser riktigt, riktigt bra ut här på våren, bra resultat, ser bra ut i spelet och sådär, finns det någon chans att de inte byter tränare?
Det blir ju en jävla delikat situation i så fall.
Det har ju hänt tidigare.
Ja, det blir ju en väldigt delikat situation. Ja, men ja, alltså, ska man lita på Tengryd så är det ju resultaten som styr, som du var inne på Filip där, va? Så att jag menar, ligger Blåvitt topp tre vid sommaruppehållet, då hamnar de i ett märkligt läge om de ska liksom byta ut dem. Men jag tror ändå att de kommer vara tvungna att göra det.
Och då är frågan om Tengryd blir kvar.
Nej, det tror jag inte.
Jag håller inte med dem som säger säger att om Stare fick sparken så ska hela staben ryka liksom, eller i alla fall de närmaste assisterande. Det är ju en verklighet som inte finns
nej,
i Sverige.
Nej, det går ju inte.
Nej. Alltså det håller ju inte ekonomiskt liksom. Nej. Men var det inte så i Helsingborg förra året att Alvaro Santos och Mattias Lindström tog över som interim jo. Efter Jörgen Lennartsson som blev de kvar liksom.
Exakt så.
Nu är det ju andra ekonomiska möjligheter i Helsingborg.
Nu verkar de väl vara lite ifrågasatta
ja,
här
nu. Precis.
Så,
Alltså problemet är väl om de tar ett ganska tidigt beslut på en tränare men om de inte får loss honom till sommaren och så ser det sjukt bra ut under våren. Liksom. Det kan också bli en delikat situation.
Ja, nej, den är intressant. Men kommer det en ny tränare, då tror jag nog att Lundin har svårt att se att han flyger, liksom ryker. Men Tengryd får nog fasen kanske se sig om efter ett nytt jobb, för man kan ju tänka sig att en ny tränare vill ha med någon ass-tränare i alla fall, om det liksom ska finnas någon riktig mening med det. Annars får det vara väldigt krattat att de lirar bra med varandra, Tengryd och den nya tränaren, för att det ska kunna fortsätta. Men ja, han hänger väl löst då. Men det, jäklar vad spännande det skulle vara om det gick bra för Blåvitt här och att det ser riktigt bra ut. Det är ju svår fråga att hantera då, verkligen alltså.
Det enda vi vet, eller i alla fall uppgifter på, det är att Alexander Tengryd och William Lundin kommer gå in som tränare för IFK Göteborg den här allsvenska säsongen. Sen får vi se var det tar vägen. Det här poddavsnittet tar vägen mot att ta slut nu i alla fall. Vi har suttit här en bra bit över en timme. Jag tackar er för alla era kloka synpunkter och åsikter. Tackar alla som har lyssnat. Laul med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.